Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Hej Lena!
Hallå!
Hallå! Du, nu rullar vi igång vårt andra poddavsnitt som vi gör i samarbete med
Polismyndigheten.
Ja.
Fantastiskt. Det blev ju väl mottaget sist.
Verkligen.
Av både Polismyndigheten och av våra lyssnare.
Mm.
Det här jag tyckte själv var ett bra avsnitt.
Mycket, och om inte annat så vittnar ju faktiskt lyssnarsiffrorna om det.
Mm.
Det här engagerar folk. Det är roligt. Det.
Vet du vad? Det är en som har blivit engagerad så mycket så att hon har skrivit ett meddelande till oss som jag faktiskt tänkte läsa upp rakt upp och ner.
Ja, vad härligt. Kör!
Hej Anna och Lena. Jag heter Lisa och jobbar för närvarande som kock men har sedan tidigare en kriminologexamen. Jag upptäckte er podcast nyss och plöjde igenom alla avsnitt på 3 dygn. Det är fan hardcore.
Ja.
Gud, man själv blir trött på sin röst. Ja, verkligen. Jag har lyssnat på princip alla poddar som finns och är därför kvalificerad nog att hävda att ni har den mest informativa och roligaste podden i Sverige, även i världen om ni frågar mig. Jag bestämde för en tid tillbaka att söka polishögskolan, men var oerhört nära att återta min ansökan för ett tag sen. Jag blev då utsatt för ett brott och är nu målsägande i ett ärende. Jag kände då viss oro och obehag att gå igenom en prövning till PHS då det känns som att mina reaktioner på själva händelsen kommer att ställas på prov. Men aldrig tidigare har jag känt mig så säker på att jag vill jobba som polis som nu när jag har lyssnat på er podcast. Mm. Både jag och människorna runt mig tenderar att hantera livet med en hel del galghumor och jag var därför lite orolig att jag skulle framstå på prövningen som alldeles rubbad. Mm. För att jag tycker ändå att livet är ganska gött ändå.
Mm.
Det har varit så himla skönt att lyssna på era samtal om diverse hemskheter men även kunna relatera till det sätt ni behandlar dessa frågor på. Så jag vill ägna ett stort tack till er för att ni gör den här podden på det sätt som ni gör. Den är otroligt unik men desto mer relaterbar. Tack och fortsätt gärna länge.
Ja, men vad fint.
Hur fint.
Ja, man blir ju verkligen på riktigt så glad och stolt. Det är ju precis det här vi vill åstadkomma.
Ja, men också blir jag brydd över alla personer som har en föreställning att man ska vara på ett visst sätt, passa in ett visst fack och sådär. Och som tänker då att jag kanske inte passar. Bara utifrån den här, jag som brukar läsa människor snabbt, bara utifrån den här texten så plockar jag ut så många nycklar som säger att hon kommer bli en alldeles utmärkt polis.
Jag känner mig helt trygg med det. Men tror du
hårt.
Ja, verkligen. Men jag tänker så här, kan det vara som så att det faktum att poliser tvingas använda sig av olika typer av metoder som känns för gemene man liksom på pappret ganska främmande gör att man kanske bygger upp någon slags föreställning om att man måste vara på ett visst sätt för att kunna hantera det här. Jag tänker till exempel på det här som vi får väldigt mycket frågor om. Det här som rör polisens vapenanvändning och våldsmonopol.
Mm.
Kan det vara så, tror du?
Ja, det är ju sunt att det är främmande för folk. Det ska ju vara främmande. Allt som har med vapen och våld att göra, det ska ju vara främmande. Mm. Men man som polis och poliselev, student, så måste man närma sig frågorna.
Absolut, och det gör man ju så att säga tids nog. Man växer ju in i den rollen såklart.
Mm.
Men jag tänker innan man har kommit så långt så kanske det finns hos många en tanke om att så här, har jag liksom rätt egenskaper för att kunna hantera det här? Mm. Och hur skulle jag reagera i en situation om jag skulle tvingas skjuta? Eller kanske till och med bara skjuta i en övningssituation. Det kan ju vara väldigt laddat för många.
Men det vi kan säga inledningsvis...
Förlåt.
De är så sofistikerade att jag inte ens plockar upp dem, Anna.
Ja, jag vet, jag tänkte släppa den förbi bara först. Men jag kände att det var ändå ett tillfälle.
Det jag skulle säga var att det här sker under så oerhört ordnade former när man börjar sin utbildning och sin väg in i att använda våld och vapen. Det är inte så jädra mycket High Chaparral.
Nej, men vi kan väl ägna hela det här avsnittet ändå åt de här frågorna tycker jag.
Yes, vapen och våld.
Vapen och våld. Minns du din första vapenlektion? När du gick polisutbildningen, när du skulle avfyra ett vapen för första gången? Berätta, hur kändes det?
Alltså, jag stod där på linjen. Det är en linje, det är ett streck i golvet. Och så tänkte jag så här, jag har fan lätt för att skjuta. Och detta, allt detta baserar jag på att jag vid ett tillfälle befann mig på typ Tivoli med min pappa.
Och Gröna Lund.
Och jag var ganska liten och tunn och de baxade upp något stort jävla gevär på en bänk. Och jag liksom med tungan i mungipan och blinkade lite så här, siktade in mig och sköt 10-10-10-10-10.
Är det sant?
Och de var helt chockade. De sa, du väger lika mycket som vapnet. Men, och då kände jag så här, bara den kunskapen att jag kunde stå på linjen och tänka så här, det här kommer gå bra. Sen har jag ju alltid varit så här, jag tror att Pippi Långstrump har något citat, att det här har jag aldrig provat på, det är nog bra på. Det är lite så, syrran är likadan. Men det var ju någon skräckblandad förtjusning. Men döm om min förvåning, alla vi som hade väldigt, väldigt lite bakgrundskunskap i skytte var faktiskt jävligt duktiga. För man hade ingen prestationsångest.
Nej.
Det fanns inga förväntningar, varken från mig själv eller från någon annan, utan det var bara så här, ta det för vad det är. Man är ganska avslappnad, fokuserad och sen så den vanliga lite positiva inställningen till saker och ting. Jag tycker det var skitkul. Jag tycker fortfarande skitkul att skjuta. Du då?
Ja, men alltså jag hade det lite tuffare faktiskt. Jag har ju i grund och botten, alltså jag präglas ju av någon form av prestationskrav på mig själv som återkommer i alla sammanhang. Och jag insåg ganska snabbt att jag måste bli kvitt dem i den här situationen. Därför att det var så nytt för mig. Jag hade aldrig ens hållit i ett vapen tidigare. Och dessutom hade jag några killar på linjen, gamla militärer, och de började prata direkt om ammunitionen och greppet och... Ja, men du vet.
Snark.
Ja, så alltså, ja, men jo, snark. Men det är klart att det påverkade ju mig. Det gjorde att jag kände mig spänd, jag blev nervös. Och när vi sen väl skulle börja skjuta så var jag skotträdd. Jag ryckte till när grannen bredvid sköt och skickade iväg sina tomhylsor. Så att jag fick jobba ganska mycket med det mentala. Det här att liksom lära mig att trycka av långsamt och mjukt och låta skottet bara liksom gå av utan att fundera på var det tar vägen eller om jag gör rätt. Och till slut, sakta sakta, så ja, men jag hittade ett lugn i det, så att till slut så kom jag över den där pucken. Men jag tyckte det var tufft i början. Det var utmanande för mig. Ett av de mer utmanande momenten som jag idag känner mig helt tillfreds och lugn med, så att säga. Men då var det tufft.
Och så är det ju. Om vi säger att det står 8 personer på den här linjen, så är det 8 personers olika mental förberedelse, inställning, farhågor, rädslor och pepp. Så är det. Ja, man får vara en unik snöflinga även där.
Ja, och jag tycker någonstans så är det väl också vettigt att man har respekt för den här situationen. Verkligen. Därför att den är ju liksom inte i grund och botten normal eller naturlig, eller vad man ska säga. Så det är ju en speciell situation. Bara känslan av att jag nu i min hand har ett vapen som jag kan göra väldigt mycket skada med är ju i sig ganska speciell.
Och sund, den känslan.
Och sund.
Man ska ju ha en enorm respekt och känsla av ansvar inför det.
Men jag måste bara berätta en kort grej. Jag kommer ju tillbaka nu till polismyndigheten efter 4 års frånvaro. Och jag var ju det första som jag fick till mig efter att jag hade fått ut en ny uniform, det var du måste avlägga kompetensprov i skytte. Och bara tanken gjorde mig lite så här, åh, nu är det dags igen. Jag har inte hållit ett vapen på 4 år, eller kanske till och med 5 år. För att jag vill minnas att det var precis dags att göra en ny kompetensskjutning då när jag slutade.
Och det gör man ju en gång om året. Ja. Det gör alla poliser.
Exakt, och det är ju samma prov för alla som gäller. Men dum om min förvåning när jag gick ner till skjutbanan och bara tjong av 13 rätt. Och vad betyder 13 rätt? Det betyder full pott på alla
full
moment.
Full pott på nödvärnsdraget, höjd beredskap och distansen.
Ja. Och vad
snyggt
tror du det här berodde på?
För att du var avslappnad och hade inga förväntningar på dig själv, såklart.
Exakt. Det kommer förmodligen aldrig ske igen. Men jag bär med mig detta ögonblick som ett
nästa
stolt ögonblick i min karriär.
Nästa gång är det spända skinkor återigen. Då står du där. Tänk att om jag inte presterar nu är jag en dålig människa.
Nej, men det var skönt. Det stärkte mig. Ja, det var roligt.
Skönt. Jag saknar det, kan jag säga. Jag tyckte det var roligt.
Det är ju roligt.
Svinroligt.
Jättekul. Och nyttigt. Man lär sig mycket
och man
om sig
är,
själv.
Och man är, ja, verkligen. Och så är man så oerhört fokuserad på bara en sak. Man står där på linjen, man har händerna avslappnade längs sidorna och det enda man väntar på det är att den här wellpappskivan ska flärpa upp sig. Och det är din cue att göra allting som du har övat på. Jag kan säga en sak, jag vet inte hur det hade gått för mig nu, även om jag hade lätt förut. Men härom kvällen satt jag och skrev en scen i våran bok där en person ska hålla på med en viss vapenhantering. Och då kom jag på mig själv och bara, vad fan sitter mantelspärren?
Ja.
Alltså, någonting som man har gjort så många gånger. Så då var jag tvungen att ta fram luft. Alltså jag tog fram min hand.
Ja, jag förstår.
Och bara så här, jag fick liksom börja, för det sitter ju i kroppen. Vi har ju gjort det så många gånger så det är automatiserat. Så jag var tvungen att liksom dra vapnet i luften. Så här, där är den. Jag brukar ta den med det här fingret. Men att jag skulle liksom mentalt eller bara sitta och tänka fram mig till det hade inte gått. Jag var tvungen att jobba med händerna för att få in där sitter den.
Och det här tycker jag är så intressant, för att nu, åter till det här när jag kommer tillbaka nu då till polismyndigheten. Jag har ju under åren jag varit borta fått lite strul med min rygg ju. Och då rekommenderar läkaren, eller jag frågade läkaren, tror du att ryggen skulle må bättre av att flytta ner vikt från kopplet, från midjan? Är benhulst lösningen, även om jag i grund och botten är emot det? För att jag tänker att man kanske får belastningsproblem på andra ställen. Men han tyckte, men det kan nog ändå finnas i det. Men sen när jag kom tillbaka och jag ställde mig där på linjen och skulle börja skjuta, så kände jag bara så här, nej. Det är fan dumt, just på grund av det här som du nämner. Man har gjort det här så många gånger. Det här rörelsemönstret är väl inövat. Jag vet precis var jag har vapnet när det sitter där det alltid har suttit. Jag vet precis hur jag ska agera om jag skulle bli tvungen. Och skulle jag bli tvungen i ett skarpt läge så kommer jag antagligen vara väldigt påverkad av stress. Ett grovmotoriskt rörelsemönster. Adrenalin som sprutar ur öronen. Så jag känner bara nej. Jag kommer liksom gå på det säkra kortet och köra på det som jag har lärt mig en gång i tiden.
Så det sitter på höften?
Ja, det gör det. Men däremot,
jag fick ju, det, är lite
det
går ju såklart att programmera om sig.
Jag har fått hängslen till mitt koppel.
Vad sa du?
Jag har fått hängslen.
Har du fått hängslen? Läckert. Är det någon viss färg?
Nej, de är svarta.
Reglementsenliga hängsel. Nej, men jag hade ju benhölster när jag jobbade ute. Funkar skitbra för mig. Men det är inte så spaningsmässigt att ha ett benhölster.
Nej.
Så att då skulle jag inte bara gå från benhölster till höft, utan jag skulle gå från benhölster till inside pant. Alltså att ha ett hölster
i småbyxan.
På insidan av... Ja. Om jag ska vara helt ärlig, så det är där den är. Det är där man är och rotar när man ska upp det. Och man ska ju göra kompetensskjutningen och ha pistolen så som man faktiskt har den när man jobbar. Det går inte att sätta ut den på ett benhölster när man gör uppskjutningen och sen så knölla ner den i småbyxan efteråt. Den frågan som jag tror att jag har fått flest gånger som polis efter, nummer ett är nog, har det hänt något när man sticker ut näsan? Mm. Men vad är fråga nummer två som är liksom den vanligaste frågan, tycker du?
Det är väl den här, har du skjutit någon gång? Har du skjutit någon gång? Och jag förställer rösten därför att det är ofta från barn ju man får frågan.
Fast alltså, jag skulle vilja säga, det spelar ingen roll om jag föreläser för liksom yrkesverksamma jurister eller skolpersonal, så kommer frågan till slut att komma av någon i rummet.
Ja.
Varför?
Men återigen så tror jag att det här är någonting som man så starkt förknippar med polisen och polisyrket. Det är ganska laddat trots allt. Det här med våldsmonopolet och att polisen faktiskt bär vapen. Jag kan, det är den enda rimliga förklaringen jag har, och därför så blir den mest intressanta frågan, för den ligger så långt ifrån ens egna liksom, kanske. Jag vet inte.
Men om man tänker så här, av alla poliser som har fått frågan, jag skulle nog säga att alla poliser minst en gång under sin yrkeskarriär kommer få frågan.
Ja.
Det är extremt få som skjuter.
Ja.
Det är få poliser som kan säga jajamän.
Ja, men så är det ju verkligen. Och det är ju framförallt i nödvärnssituationer. Det är de vi pratar om. Och faktiskt ofta, det har man gjort undersökningar på, när det handlar om väldigt korta avstånd mellan polisen och den man har att ingripa emot. Och det kan man ju kanske försiktigt göra i alla fall en tolkning av. Och det är att man väntar in i det längsta innan man väljer det yttersta våldet. För att man har ju ett antal andra vägar innan som man kan ta, i de flesta fall.
Ja, och polisen har ju rätt att skjuta så nödvänd, som du säger. Mm. Alltså att när det är fara för polisens eller någon annans liv eller hälsa. Men sen så har ju också polisen rätt att använda skjutvapen när man griper vid laga befogenhet. Och det tror jag inte alla vet om. Nödvänd kan man nog tänka sig att det är fara för någons liv. Mm. Och det handlar ju om att när man griper en person som har begått ett väldigt grovt brott, som kanske ska rymma eller någonting annat, och att, den här, att det är farligt helt enkelt, att den här personen som har gått det här grova brottet och är på väg på flykt nu, får man faktiskt använda skjutvapen för att gripa. Extremt ovanligt att svensk polis använder sig av laga befogenhet.
Ja, visst är det.
Och om man säger, det är ju ungefär, jag såg någon siffra, 1,5 miljon ingripande per år, ungefär, polisiära liksom ärenden. Och vad är det? Hur många skjutningar är det per år?
Jag vet, jag har faktiskt 20. Inte siffran, men
det är extremt få skjutningar.
Det är kanske ett par, ja. Mm. Det blir ju ofta medialt väldigt uppmärksammade händelser det här, av förklarliga skäl.
Ja, och det ska det bli. Och om en polisman skjuter, då ska det ju rapporteras och det kommer att granskas varje
Absolut.
Gång.
Det sker
per automatik.
Ja, precis.
Det är bra.
Hur tror du, har du funderat någon gång, för jag antar att du ändå har varit i en situation där du har behövt använda eller kliva upp ganska högt på den så kallade våldstrappan. Har du funderat och reflekterat någon gång över hur det skulle kunna kännas om man skulle tvingas skjuta någon gång?
Jag har dragit vapen mot person och skrikit. Och man drar ju inte vapen och siktar mot en person förrän liksom alla kriterierna för verkanseld egentligen är uppfyllda. I det här fallet så gjorde personen exakt så som jag önskade att personen skulle göra, det vill säga avbröt sitt angrepp. Men efteråt så kommer jag ihåg att jag kände så här, hade han inte gjort det, hade han fortsatt liksom mot mig, då hade jag skjutit. Och då kommer den här frågan, för folk är så här, varför skjuter ni inte benet först? Kommer du ihåg de här testerna som man gjorde på polisutbildningen? När man stod så här, typ 10 meter ifrån varandra. Och en hade en kniv, stod med någonting bakom ryggen, och du stod där som polis och skulle agera. Och när personen springer emot dig 10 meter, allt vad den kan, så ska du ta ett beslut. Vad har personen i handen? Är den på väg mot mig? Du ska dra ditt vapen, få upp en kula i loppet, sikta den framåt och få av ett skott. Och är du glad så hinner du få av ett skott.
Och helst
innan kniven sitter i dig. Och att då skrika varningsrop, skjuta varningsskott, skjuta i benet och sen en sista i kroppen. Mm. Det går ju inte bara, det går bara på film.
Ja. Ja, men så är det ju. Det är så många processer som liksom passerar genom den polismannens eller kvinnans huvud. Mm. Och en sak som du glömde, det är ju det här med omgivningen.
Mm.
Alltså det är så mycket beslut som ska fattas, helt enkelt. Mm. Jag har ju aldrig skjutit heller i tjänsten, men däremot så har jag kollegor som har gjort det. Jag har träffat några som faktiskt har tvingats göra det i tjänsten. Och jag kan väl egentligen bara konstatera att det är ju inget man önskar någon kollega att behöva göra. Därför att det här är en enormt belastande process för de allra flesta. Mm. Om man tvingas göra det. Och i synnerhet om utgången blir den värsta tänkbara. Det vill säga att personen man ska ingripa mot avlider.
Mm.
Det är absolut inget scenario som man vill gå igenom.
Målet är att oskadliggöra.
Mm.
Men om det är ett angrepp som är med hög hastighet och korta avstånd, då kommer du, som jag sa, kanske få iväg ett skott. Och då kommer du sikta mot överkroppen. Och då vet du inte om det blir bara att oskadliggöra eller att personen avlider.
Ja, och sikta är väl en definitionsfråga. Det kan ju, kan ju som sagt helt enkelt vara så att man hinner precis få upp vapnet. Och
du riktar den framåt.
Riktar den framåt, ja. Och kanske inte ens hinna få ut armen, att du är nära kroppen. Nej. Och trycker av. Ska vi prata lite grann om själva vapnet och ammunitionen som svensk polis använder?
Ja, det har ju varit lite sådär omdebatterat. Mm. Man har ju en ammunition som heter Speer Gold Dot. Och vad den gör, det är ju att den expanderar. Själva patronen, när den kommer in i kroppen, så expanderar den. Mm. Och det trasar ju sönder lite grann. Och själva syftet med den, det är ju att kulan ska stanna i den kropp som är skjuten.
Ja.
Och inte ska gå rakt igenom den kroppen och sen åka in i nästa person.
Mm.
För även om, som du nämnde, att vi kollar ju på omgivningen såklart. Vi kan ju inte skjuta där det är risk för tredje person. Men de här att kolla omgivningen och säker riktning. Är det en person som springer emot dig, det är inte alltid att det hinns med. Och då vill man ha en extra säkerhetsnivå, att kulan ska stanna i den första kroppen och inte vidare.
Mm.
Men det var ju lite omdiskuterat kring om liksom de här skadeverkningar som den gör.
Ja, och man kan väl säga att det är väl en ständigt aktuell fråga. Liksom.
Mm.
Dels det här med ammunitionstypen, men också vilket vapen eller vilka ska polisen ha tillgång till och kunna använda. Och där handlar det ju väldigt mycket om just de här frågorna. Hur stor risk är det för allvarlig skada på den man har att ingripa mot och tredje part, alltså allmänhet.
Och då får man ju nästan vikta dem mot varandra egentligen.
Mm.
Det är ju det man gör i det här fallet.
Vi pratade lite grann om det här begreppet våldsmonopol. Men vad betyder det egentligen? Ska vi reda ut begreppen lite? Har polisen våldsmonopol?
Så ja och nej blir det ju.
Mm.
Det finns ju faktiskt flera yrkesgrupper som har olika rättigheter. Tullen har vissa, kustbevakningen har andra.
Mm.
Polisen, säkerhetspolisen, väktare och så vidare.
Ja, nu pratar vi ju om alla former av våldsutövning.
Ja.
Inte bara våldsutövning med skjutvapen naturligtvis.
Och det finns ganska mycket lagar som reglerar det här. Men framförallt så lutar sig polisen mot polislagen.
Mm.
Och där finns det en paragraf som heter paragraf 10 som handlar mycket om våldsutövning eller våldsanvändning. Sen har ju polisen som alla andra nödvärnsrätt. Och den är inte någon monopol. Den har alla människor likadan.
Mm. Mm.
Det finns bara en nödvärnsrätt som alla kan luta sig mot.
Exakt.
Och det är en objektiv ansvarsfrihetsgrund. Likaså nödparagrafen.
Mm.
Det betyder ju alltså att om du nu skulle begå en brottslig gärning så ger det då ej straffansvar om man i rätten kommer fram till att nödvärn till exempel förelåg.
Ja, och kriterierna för det är uppfyllda.
Ja, exakt.
Mm.
Och sen så har ju polisen också lagen befogenhet. Och sen finns det då massa saker som reglerar polisens pang-pang-grejer. Det är ju skjutkundgörelsen, och så finns det någon FAP som beskriver exakt hur du ska ha fingret och hur du ska bära vapnet och när du får ha det på och inte på det. Så det är extremt uppstyrt.
Ja, det är otroligt det reglerat ner till minsta detalj. Verkligen.
Mm. Men nej, inte monopol. Alltså, alla människor har ju nödvärnsrätt och nödrätt och envarsgripande. Man får ju faktiskt göra gripanden också, som envar, om vissa kriterier är uppfyllda.
Ja, det är helt rätt.
Men vi har ju massa gadgets.
Ja, det har vi.
Vilket var ditt favoritvapen, om jag säger så?
Nej, men jag känner...
Vilket använder du mest, liksom?
Ja, det måste jag nog ändå säga. Nu är inte det ett vapen, men i första hand så har jag ju varit ganska framgångsrik med att använda min mun som ett ganska vasst vapen i många olika sammanhang.
Jo tack, den har man ju fått möta ett par gånger.
Fått smaka på, så att säga.
Ja.
Nej, men vad vill jag säga med det då? Jo, lite det här att det ska ju mycket till innan man kommer till punkten att man behöver använda någonting annat än munnen. Sen finns det ju situationer när det inte är ett alternativ. Och då måste jag säga att OC-sprayen var nog ändå min favorit.
Batong, min med.
Ja, batong, och det beror på att jag tyckte alltså batongteknik är ganska svår. Och det är väldigt jobbigt att använda och jobba med batong.
Mm.
Nej, jag vet inte. Jag tyckte den OC-sprayen var den jag kände mig liksom mest trygg med. Så. Det tror jag.
Ska vi bara prata lite om OC-sprayen då? Jag tog fram en fakta.
Ja, en fakta. Ja.
En fakta. Det är OC, oleoresin, capsicum.
Ja.
Den peppar. Och det vill jag bara säga. Ja, exakt. Det är peppar. Det vill jag bara säga. Människor som går in på nätet och köper pepparspray och har på sig som någon form av självskyddsattiralj. Ni gör er skyldiga till brott mot vapenlagen. Så att ni får inte ha pepparspray. Sen finns det ju försvarssprayer som inte innehåller peppar.
Precis, och de är
som
tillåtna.
Är fritt fram. Men det kan jag diskutera i ett annat avsnitt vad jag tycker om det. Men kontrollera så att det inte i ingredienslistan finns någonting som har med peppar att göra. Och den här jävla OC-sprayen, det är inget mirakelspö. Den kan ju ge fruktansvärt bra effekt.
Ja.
Men det är inte vinst varje gång.
Nej.
Ibland så kan man spraya och så tittar man på personen så bara,
nej det biter
ingenting.
Inte.
Själv dog jag när jag fick testa den på mig själv.
Ja, och dessutom så har du ju alltid risken med sekundär kontamination. Ja. Alltså att du råkar också spraya din kollega eller en kanske en allmänhet som har stannat för att observera det här som pågår. Så att det är ju, och det är precis som du säger, dels det att det inte alltid har effekt. Sen är det ju också det här att du ska ju träffa vederbörande med den här strålen eller duschen som kommer från sprayburken. Så att det är inte helt givet, och det handlar ju, alltså när man väljer vilket vapen man ska använda sig av, så är det ju främst det här med våldstrappan som vi har pratat om i ett annat avsnitt, men det handlar ju också om situationen som sådan. Vad är det för avstånd vi jobbar på? Vad har vi runt omkring oss? Alltså det är massa olika faktorer som faktiskt inverkar på beslutet.
Jag minns en gång vi hade ett större ingripande. Det hade varit liksom två gäng som hade slagit. Så vi kom på platsen och var verkligen i underläge. I numerär. Så det var bara kommendera ner folk. Liksom, ligg ner så att vi bara får ordning på vem vill döda vem. Och hoppas ingen vill döda mig. Så sprang runt och sen hade jag liksom dragit ett benlås. Du vet, vika in högen och så vika över. Så dragit ett benlås på en person som jag låg och höll i ett benlås samtidigt som jag låg med min mun och skrek åt en annan person att du reser inte upp från marken. Då kommer bil nummer två in i situationen och har då hört hur vi har jobbat ganska stressat och sådär. Kommer in och då man bara hör en kollega skriker OC, för det ska man helst göra innan. Och sen vänder jag mig om och bara pum, får en hel
en kaskad.
Tack ska du ha. Så till slut så låg jag och höll ett benlås, kunde inte andas, såg ingenting, men jag tänkte att jag håller kvar i den här foten. För det är lika bra, det gör någon nytta i alla fall.
Men det man kan säga om OC är ju att när det har effekt, då har det effekt.
Ja.
Ja. Man har väldigt, väldigt svårt att liksom motivera sig till någon form av kamp i en sån situation.
Och alla poliser vet ju hur denna effekt är. För att man är helt enkelt tvungen att gå en match med en nosispray för att få bära den.
Ja, men det är bra, tycker jag.
Men det jag tog fram, vad som var så roligt, man mäter ju den här styrkan i Scoville.
Ja.
Scoville Heat Units.
Ja, peppar, och, eller så här.
Ja.
Ja.
Och världens starkaste liksom peppar som man äter, Carolina Reaper, den har 1,5-2 miljoner Scovilles.
Herregud.
Polisens pepparspray har mellan 2-5 miljoner Scovilles.
Mm-hmm.
Så om det är någon som har snuttat lite på en Carolina Reaper någon gång kan tänka att ni får typ dubbla den.
Ja, men jösses.
Och så pilla in den i ögat. Då kan ni tänka er.
Är den så förbaskat potent, OC-sprayen?
Ja, kände du inte det när du testade den?
Jo, jag har ju liksom haft den i ögonen och verkligen... Jo, men den, absolut, visst är den det. Men jag tyckte ändå inte det var så här hopplöst bedrövligt jobbigt.
Nej.
Men visst, det svider ju.
I och med att folk har talat om för en att det, du kommer inte få någon skador, du kommer inte dö. Då kan man ju mentalt förbereda sig på att okej, ge mig käftsmällen och sen så ska man göra som en liten bana med olika saker som man ska liksom jobba med samtidigt som man har det här i kroppen. Bara för att man ska kunna agera även när ens kollega har sprayat en.
Ja, precis. Batong då? Har du använt den i tjänst?
Ja, det har jag gjort. Det är ett bra redskap, men framförallt så har jag använt batongen. Så den är ju ganska skrämslig om vi tänker aspbatongen. Om man tar upp den i handen, det är som att säga så här, nu är det dags att du, nu har du inte lyssnat på min mun. Jag börjar göra mig beredd för, jag vet inte om det ska bli någon form av kamp här, fight. Att ta upp batongen har en väldigt god effekt, tycker jag. Det ger ett signalvärde.
Ja, det gör det,
att rassla ut den.
Ja.
Att göra den här lilla risselrassel så den åker ut. Någonstans där, så de allra flesta sunda människorna som har någon form av självbevarelsedrift slutar ju med det de håller på med. Men jag skulle säga att det är extremt sällan jag har behövt jobba med batong.
Det har ju kommit en ny batong nu som inte är lika så här risselrassel att få ut, faktiskt. Man behöver inte heller slå den stenhårt i asfalt för att få in den.
Nej, det finns en knapp längst bak.
Ja, precis. Så det är bra.
Ja, jag har den också nu.
Jag har använt den jättemånga gånger, batongen.
Men till något helt annat, gissar jag.
Ja.
Nej, inte den min.
Nu ska
jag menade inte det.
Nu ska du inte dra några långtgående slutsatser av
inte
det här.
Gud,
jag har använt den i tjänsten till att lyfta upp grenar och...
Ja. Som en hävstång.
En liten småbyxa i en buske till exempel. Som en liten petmojäng har den funkat alldeles utmärkt till.
Påminn mig i slutet av avsnittet så ska jag säga en gång jag använder batongen. Jag har en grej på i slutet.
Du bygger upp spänningen nu.
Ja, bara påminn mig för det hamnar helt fel här. Mm. Men jag ska ta det på slutet. Mm.
Om batong, OC, skjutvapen. Har vi missat något?
Vi kan ju ibland belägga folk med handfängsel.
Ja, vi berövar någon friheten.
Vi berövar någon friheten. Och för att de ska sluta slå oss.
Mm.
Det är inte så mycket att säga om det. Det är ett jävla knix att lära sig hur man ska hålla dem för att kunna dra på dem där snabbt och snärtigt utan att göra ont.
Det är en konst.
Och sen, det är en konst. Och sen så spärrar man dem ju för att de inte ska åka ihop och göra en ondare och för att personen inte ska sitta och klämma ihop dem för att sen börja gorma. Så då gör man så att de inte rör sig.
Och om man inte spärrar dem så kan det ju få jättetråkiga konsekvenser. Jag minns en situation i tjänsten när jag verkligen har fått gått upp på våldstrappan i baksätet på en bil. När vi skulle transportera en person som var väldigt våldsam från en fotbollsmatch. Det här var en supporter till ett visst Stockholmslag. Hon kunde inte sköta sig. Hon var tvungen att beläggas med handfängsel för att vi skulle hantera transporten säkert, helt enkelt. Och så hon var bojad när vi skulle köra in henne. Men under färden så ser jag i ögonvrån att hon kommer upp med ena handen och håller någonting i handen. Och jag ser ju inte vad det är. Det går ju väldigt, väldigt fort. Så enda möjligheten då när man sitter i baksätet med någon, det är ju att trycka upp vederbörande i fönstret. Ja. Eller i,
ja. Man tar spjär mot sin egen dörr och trycker upp dem mot den andra
och
dörren.
Och trycker och trycker och trycker och trycker. Nu visar det sig att det var en mobiltelefon hon hade lyckats fiska upp. Men det är ju extremt viktigt, inte bara för att det kan åsamka liksom smärta om att inte spärra den, utan det är ju definitivt en säkerhetsaspekt i det också.
Ni sitter ändå i en bil under färd.
Ja, och syftet med fängslet är ju att begränsa personens rörelsefrihet.
Mm. Hon var inte längre begränsad. Men blev det därefter igen?
Ja, precis.
Ja. Köttbegränsad, som vi ibland kallar det.
Ja, sen har vi ju faktiskt förstärkningsvapen också.
Ja, jag ringde faktiskt en person. Mm-hmm. Jag ringde Thomas Vindahl, som är, jag ska väl se om jag får titeln rätt, men han är ämnesansvarig för Polkon, som vi kommer komma till sen. Mm. För att höra lite nuläge. För att när jag, ett tag när jag jobbade ute, så tyckte nästan att jag sköt mer MP5 än Sig Sauer. Alltså Sig Sauer är ju polisens pistol och MP5 är polisens förstärkningsvapen.
Vadå ett tag när du var ute?
Nej, men alltså när jag jobbade uniformerat.
Ja.
Spanare har ju inte MP5. Det blir jätte... Ska man se ut som Nikita om men man gick omkring med en MP5.
Du sköt jag i övningssammanhang?
Ja. Ja, nej, jag gick inte runt på stan och bara dratatatatatatatatatatatat. Nej, det gjorde jag inte.
Jag såg någon form av Nikita framför mig.
Ja. Nej. Utan man övade. Jag övade mycket mer och vi hade uppskjutning och så vidare. Det gick lite, men sen så dog det ut. Mm. Men då sa han så här, nu är det många fler som är utbildade. Det är många fler vapen som polisen har tillgång till. Mm. Och vapnena finns tillgängliga på ett helt annat sätt. De finns till och med i flera av polisbilarna. Mm. Och då hade jag ju väldigt lätt att göra kopplingar som jag håller på att utbilda i terrorbrott och PDV-attacker. Mm. Och det enda man vet är att det är en konfrontation som avbryter själva attacken. Det är helt enkelt svaret på frågan med terrorhotet. Att polisen ska ha tillgång till förstärkningsvapen. Mm. Fler ska ha tillgång och utbildning och de ska vara snabbare att komma åt.
Mm.
Så ser det ut nu.
Och nu pratar vi verkligen det yttersta våldet. Men sen har man ju diskuterat lite andra varianter också. Hur är status för elpistolen? Vet du det?
Det hade jag absolut ingen aning om. Så jag frågade Thomas och han sitter med i den här gruppen.
Mm.
Det finns en grupp, elpistolen, ECV som den kallas för. Det är ett försök som har pågått i stad och landsbygd och lite här och var.
Mm.
Det är klart, så nu inväntar man beslut på om det här ska införas och i så fall hur detta ska gå till. Om det ska vara en person per patrull eller om det är vissa enheter som ska ha.
Mm.
Umeå universitet har utvärderat försöken och utvärderingarna är klara och det var gott resultat. Och framförallt så gav det en ökad trygghet till polis, vilket är gott nog. Det vet du och jag. En trygg polis är en bra polis.
Absolut.
Det här är inte ett nödvärnsvapen. De likställer med OC-sprayen.
Mm.
Det är inte liksom, för vapnet är ju liksom nödvärn och laga befogenhet. Det här är ett rent ingripande
medel,
vapen som man sätter på samma nivå som OC-sprayen.
Ja, och det beror ju på att du får ju en kortvarig liksom effekt och du måste ju tyvärr ganska nära personen som du ska ingripa emot.
Så att max 7 meter.
Ja, så du är ju ganska begränsad med elpistolen.
Och sen är de inställda så att du får effekt i 5 sekunder.
Mm-hmm.
Så du ska in innanför 7 meter, du gör din attack. Personen, du får, och det man är ute efter är muskulär inkapacitering. Det vill säga att du faller ihop. Tjusigt, va? Det var ett ord som kittlade.
Jag är imponerad.
Visst. Och då ser jag, och så, vad finns det för skador då? Och det, de skadorna som är, det är ju egentligen då fallskador.
Mm.
Om du skjuter och benen fäller ihop sig, så är det ju möjligtvis att man får vara dit och ta lyra. Ta lyra kanske.
Ja. Ja. Det är ju ganska ovanligt med riktigt svåra och allvarliga skador om man faller i samma plan. Men det är klart, ja. Skulle man falla bakåt i ett ner i asfalten så är det ju inte optimalt såklart.
Men man får använda den på två sätt polisiärt. Ena är den här att man kör från avstånd och då får effekt i 5 sekunder. Det andra är att man får använda det som stun gun. Alltså att man går fram och hålla emot och trycka till när den sitter emot kroppen. Just då blir det som en stöt. Jag blir lite så här, det är så många prylar. Som du pratade om i början, du vill inte ens flytta ditt vapen. Nej. För att det är liksom automatiserat. Tänk att det då sitter pistol, OC-spray, elpistol, betong. Vad har man mer som man kan dra till? Ja, nyckelknippan, handfängslet, ficklampan.
Ja. Ja, men, precis, och det tänker jag också. Det är ju många aspekter i det här såklart. Men du minns ju när man tränade självskydd så var ju en viktig del var ju det här med vapenväxling. Att du lätt ska kunna växla mellan olika vapen eller prylar på bältet helt enkelt, eller kopplet. Så om våldet trappas upp, då kanske du måste byta till någonting annat och vice versa. Så det här är ju, precis som du säger, det är lite problematiskt att få för mycket prylar och du ska lära om och du ska lära dig att kunna växla mellan de olika. Men jag tänker också så här att det här är ju en pågående liksom diskussion som kontinuerligt förs. Och du har ju nämnt här nu, MP5 är ju vid det yttersta våldet, PDV-attacker kanske och andra. Att vi har MP5 idag och inte hade det för ett antal år sedan beror ju på att terrorhotet liksom är mer ständigt närvarande. Så vad vi utrustas med beror ju på hur samtiden ser ut. Jag menar, vi vet till exempel att många kriminella idag bär vapen på sig, skjutvapen alltså. Mm. Och det gör ju att vi måste ju också kunna agera därefter. Mm. Så att, ja, det här är ju inget som är liksom permanent. Det som gäller idag kanske inte gäller om 5 år.
Och det, en sak som jag tänkte på, som han Thomas tryckte på, alltså själva syftet med till exempel OC-sprayen och elpistolen, det är ju inte att kunna använda mer våld. Det är för att undvika det grövre våldet. Ja. Det är själva anledningen till den typen av vapen. Det är för att undvika att behöva gå till det yttersta våldet.
Mycket
för
viktigt.
Det som händer är att personen inte ser något eller faller ihop här och då. Personen kommer inte lida några som helst men av det sen.
Precis.
Till skillnad från om jag behöver stå och slå på en person med en batong för att personen ska släppa en kniv. Mm. Då är det bättre att från 7 meters håll få personen släppa sin kniv och personen har inga skador. Så att det är ju viktigt att komma ihåg det syftet. Det är inte att kunna använda mer våld, det är att kunna undvika det ännu grövre våldet som polisen ska ha de där grejerna.
Och det här tycker jag är jätteviktigt faktiskt. För att det handlar ju också mycket om det när man går på polisutbildningen och sen när man tränar självskydd, så handlar det ju om att lära sig att kunna göra säkra ingripanden. Det är ju jätteviktigt. Både för sig själv och för den man ingriper mot.
Du, jag nämnde Polcon.
Det är ett ganska nytt begrepp.
Det hette det inte när jag gick på skolan.
Nej, det gjorde,
gjorde du det när du gick på skolan?
Nej, det gjorde du inte heller.
Nej. Då var det bastaktik och andra saker. Polcon, det är en förkortning på polisiär konflikthantering. Och då, det som var skillnaden förr då, om man får säga förr, för 20 år sedan, jo det får man säga.
Ja, det får man.
Det var att man tränade mer som i stuprör. Alltså om du tänker att nu övar vi skytte. Och nu övar vi fängselpåläggning.
Ja,
och här borta övar vi matta. Men när man har jobbat, behöver inte jobba så länge innan man inser att det inte är så att ingripande går till. Och det här vapenväxling som du sa. För du vet, har du dragit ett vapen, spelar ingen roll om det är batong eller spray eller någonting annat. Det är jävligt svårt att göra sig av med det vapnet.
Det är bara i vägen.
Du är snabb på att dra vapnet, men att försöka få tillbaka det snabbt för att dra ett annat, det är jättesvårt. Så att nu, och nu övar man då alltihopa. Man övar självskydd, vapen, taktik, akutsjukvård, stresshantering, mental förberedelse, kommunikation och juridik kopplat till det här. I mer komplexa övningar, så som faktiskt ingripande går till.
Ja.
Det låter väl friskt?
Ja, det tycker jag. Och man vet ju också, det finns faktiskt forskning på det här som visar att om man...
Jag älskar dig, Anna Gingede. Så jävla fin. Kör!
Ja... Okej. Det finns forskning på det här som visar att om man under utbildning tränar praktiskt på de här grejerna, att kommunicera och att jobba praktiskt i skarpa situationer, så kommer man att vara tryggare i situationen än om man lär sig det här efter utbildningen, när man är färdig polis, som i det här fallet. Och det här vet man från forskning på läkare och kommunikation. Får man det här med sig tidigt under i liksom utbildningsmoment, då blir man mycket tryggare i yrkesrollen och behärskar de här situationerna bättre än om man lägger allt sånt krut på liksom, ja, att lära sig praktiskt när man kommer ut och jobbar. Bra, va?
Det är som ljuv musik i öronen på någon som utbildar i hot och våld och konflikthantering. Mm. Mm. Jag sitter här och spelar fiol.
Det är ju inte jättekonstigt egentligen. Såklart.
Alltså, nej, det är klart att det inte är. Men det ger ju mer tyngd i att nu ska vi lära oss det här därför att...
Men vet du hur mycket krut man lägger på det då? Hur mycket polkonträning har man? Eller moment under utbildningen?
Nej.
Nej? Jag vet inte 100 om siffran stämmer, men 300 timmar i grundutbildningen är en siffra jag har hört.
Ja. Ja, men den kan nog rimma med, jag tror att det var ungefär det som Thomas sa.
Mm.
Och sen så sker det ju någon form av fortbildning, och då är det ju så att de som jobbar i ingripande verksamheten har fler timmar. Och det sker ju alltså varje år, ja, man kommer inte undan.
Mm.
Medan kanske sådana som du och jag då, tänker jag.
Mm.
En kriminaltekniker och en spanare ingriper inte på det sättet, men det måste ju fortfarande finnas en höjd för att hålla på med självskydd. Om man skulle bli angripen, eller att det råkar man dyker in i saker, för du är ju ute ändå.
Ja,
men man får lite färre timmar helt enkelt.
Mm. Ja, och faktum är att det här är någonting som jag har funderat på senare tid. Därför att vi jobbar ju ganska ofta i spaningsärenden. Det vill säga att det finns ingen gripen misstänkt person när vi åker ut till en brottsplats. Vilket innebär att vederbörande kan ju dyka upp på platsen. Mm. Och det händer titt som tätt.
Ja.
Och jag känner att ja, men så här, ett antal år senare att jag skulle behöva fräscha upp mycket av det här. Så att, ja, jag är lite sugen på att försöka få till lite mer av polkonträning i yrkesvardagen.
Ja, men om inte annat så borde du ha det i alla fall inom ett år från att du började, så ska du ju få, inte vet jag om det är 24 timmar kanske.
Mm. Mm.
Jag frågade faktiskt Thomas för gällande rekrytering. Man vill ju liksom sålla in rätt personer till polisutbildningarna. Då sa jag, kopplat om du bara får titta på Polkon, vem är rätt person som ni vill ha kopplat till
bra
Polkon?
Bra fråga.
Och då sa han, ja, och jag gillar verkligen svaret. Han bara, men alltså stabila, normala, sunda människor som står bakom vårt rättssystem, ja, och inte tänker allt för konstiga tankar om människor.
Älskar.
Men alltså vanliga vanliga personer,
hedligt
sunda
folk.
Människor, hedligt folk.
Mm.
Och själva syftet med, varför har ni byggt upp det så här nu då, med Polkom? Och det är ju att minska riskerna för våld, öka polisens möjligheter att agera rättssäkert.
Mm.
Och jag menar, svensk polis, den är ju sjukt defensiv.
Ja,
det har
ju
inte ändrats från när vi gick.
Nej.
Det är mer broms och bakåt än framåt.
Absolut.
Och sen så sa han, vi lägger ganska mycket krut redan i grundutbildningen på vad är egentligen polisens roll i samhället.
Mm.
Det är försvara demokratin, att vara lagens väktare och att i det hantera alla människor varje dag på alla sätt som det kan tänkas behöva.
Jag älskar det här.
Mm.
Det har hänt så himla mycket med polisutbildningen och synen på svensk polis. Jag tycker det låter så himla sunt och bra.
Statusen är högre och han sa, han tryckte hela tiden på så här, men polisen är en lärande organisation och vi blir fortfarande bättre på det. Vi gör ju såklart misstag och det finns ju såklart rötägg. Men vi blir ju bättre. Alltså om vi ska bara säga det, om vi ska koppla till det här fruktansvärda George Floyd ärendet nu. Har du tittat på videon?
Ja, jo, jag har sett rapporteringen och följt den någorlunda. Och jag ser, eller jag har också fått frågan. Vi har fått frågan.
Ja.
Av lyssnare som såklart upprörs över det här och funderar på om det här skulle kunna hända i Sverige.
Alltså jag blir så jävla illa berörd när jag tittar på den här
fruktansvärt.
Filmen. Hela den här Black Lives Matter grejen. Jag tyckte, vem var det, Alexander Karim som skrev så bra på sitt Instagram idag.
Mm.
Han bara, det är inte så att Black Lives Matter more, eller bara, utan det är bara Black Lives Matter, punkt.
Mm.
Det är inte, vi behöver inte ställa saker mot varandra.
Nej.
Men alltså det som sker borta vid USA, jag blir så fruktansvärt illa berörd.
Mm.
Och om liksom hela, för hur jobbar, för jag frågade faktiskt Thomas rakt ut, hur gör ni inom svensk polis för att undvika det här?
Mm.
Då sa hon så här, det där är ju ett problem som knappt existerar här på den nivån. Mm. Sen finns det ju, det finns ju poliser som är dåliga och då ska man ju sluta vara polis och det, då får de ju göra det. Men han sa att redan i rekryteringen så sållar vi ut fel, alltså personer som inte ska vara där. Sen jobbar man stenhårt med fokus på polisrollen. Vem är du och vad har du och liksom erbjuda och vad händer i dig när du blir stressad? Man går ner på individnivå.
Mm.
Det är ju, vi är extremt många poliser och det är extremt få som blir liksom dömda för någonting och de ska bli det.
Ja.
Men han ser också att det är en risk att om man jobbar i ett område där man ständigt bara möter människor som hatar en och som vill en på riktigt illa, så fort man stoppar ut näsan från polishuset, då finns det ju en risk att man blir liksom desillusionerad.
Ja, absolut. Visst är det så.
Men det som händer liksom i USA nu, det är ju
riktigt
vidrigt.
Mm. Ja, visst är det det.
Men jag rannsakar alltså av alla år som jag var polis, av alla kollegor man har stött på. Jag har ju stött på personer som jag på privat plan tycker så här, du är en ganska oskön person, men du är fortfarande en god polis.
Mm.
Men det är ju väldigt få.
Ja.
Alltså, folk är så bra. Sen att man liksom mot tredje person kan se bister ut eller låta burdus, men när man så här, värderingar, ingripanden, så här, det är de allra flesta fallen så är det ju riktigt bra och sunt agerande.
Ja, men det är det ju, absolut. Och sen visst, det är klart att det finns exempel på ingripanden som har gått snett. Självklart gör det.
Ja.
Och det beror på en rad olika, ofta olyckliga omständigheter skulle jag vilja säga.
Mm.
Det finns ju inte en polis i Sverige, jag höll på att säga världen, men Sverige som på något endaste vis önskar livet ur någon man ska ingripa mot. Det är ju det absolut sista man vill. Man vill inte ens tillfoga någon skada om man inte absolut måste göra det. Sen finns det situationer när ingripanden är farliga och det är ett svårt ingripande.
Och våldsamt.
Och våldsamt, absolut. Och är det våldsamt så kan det också bli jättetokigt. Både för polismannen och för den man ska ingripa mot. Så att, ja.
Och, det är men, och jag tror inte att det är det sista vi har sett där Polkom, för jag tror att den är även den i ständig utveckling.
Alltså, ja, ja.
Polisen har ju blivit så mycket mer, tycker jag, en lärande organisation.
Där visst man är det
hela
så.
Tiden utvärderar och utvecklar och det ska bli bättre och bättre och bättre. Och så sålla bort det som inte är bra. Både om det är liksom en struktur eller en person.
Ja,
och behålla det goda och fina.
Ja, och så måste man komma ihåg också att, nu vet inte jag, kan inte siffran på hur många ingripanden man gör i Sverige varje dag. De allra flesta situationer går ju lugnt och städat tillväga. Mm. Men sen är det en liten klick. Och jag tänker då till exempel på de ungefär 10% av dem man ingriper emot som lider av någon form av psykisk störning eller psykos till exempel.
Mm.
Och där, det finns exempel på sådana situationer. Jag tänker på vansinneskörningen i Gamla stan och det här, kommer du ihåg järnspetsmannen Åkes H?
Ja, Åkes H. Ja,
alltså det finns ju de här situationerna som verkligen ställer mycket på sin spets. Och det innebär ju att en polisman måste vara beredd på alla tänkbara utgångar och ingångar, höll jag på att säga. Alltså vara alert vid varje enskilt tillfälle som man har att ingripa mot någon. Och det ställer höga krav. Det,
jag tror, finns det någonting som jag önskar att folk ska tänka när de ser en polis ute? Ska de tänka så här, där står en person med en extremt komplex arbetsuppgift.
Mm.
Alltså det är så fruktansvärt mycket juridik. Och de ska kunna hantera stress och de ska kunna bli jävligt våldsamma.
Mm.
Men ha en hög kommunikationsförmåga.
Mm.
Och att kunna uttrycka sig i text som ska kunna vara enda vägen upp i högsta domstol ska din lilla mening som du skriver 0315 funka.
Mm.
Och det var faktiskt Thomas som sa, det är ju världens roligaste jobb. Jag åker IGV så fort jag får chansen.
Ja, vad härligt. Men du målar ju upp nu en bild av en polis som är extremt kravfylld och svår och komplex. Om man nu kommer ut, om man nu sitter här och lyssnar på dagens avsnitt, man kommer söka polishögskolan nu, eller man kanske redan har sökt och ska bege sig ut på resan mot aspiranten. Då kan man ju tänka sig att det kan infinna sig känslor av, kommer jag klara det här när jag kommer ut? Hur ska jag hantera alla de här processerna? Skulle du hålla med om jag påstår att man kan vara alldeles trygg och lugn och säker, känna sig säker när man kommer ut och jobbar?
Ja, det kan jag nog säga faktiskt. För att jag vet hur, jag har ju varit lärare på polisutbildningen. Det är så ordnade former och jag har haft hand om elever som har haft såna spärrar och fått lära sig saker om sig själva som de kanske inte visste om, som de inte tyckte om och som de inte förknippade med sin polisroll. Men man nöter och man individanpassar och man gör om och man har mentorssamtal och sen är du aspirantor och handledarsamtal. Så att du kommer komma in i den här rollen. Och jag säger det varje gång när jag är på polisutbildningen, så tittar jag ut över havet och bara känner så här, ni är så fina. Alltså jag bara känner så här, de sitter där så jävla vältränade, strama tofsar, stora dykarklockor, fullmatade vattenflaskor.
Det är Gore-Tex.
Och det är Gore-Tex. Och det är polisemblem, emblem på pennan och blocket. Och, så här, och då känner jag så här, ni sitter nu i liksom en position i livet där ni kämpar med näbbar och klor för att hitta er roll.
Ja.
Och då vill jag bara säga en sak till dem. Snälla, behåll er individ i detta. Kör gärna emblem. Du kan skaffa småbyxor med polisemblemet på. Du kan gå hela vägen. Mm. Men behåll din individ och din identitet. För det kommer gynna polismyndigheten så jävligt mycket mer.
Det kommer
än om
alla.
Ni kommer ut här som när jag har varit inne i den här tomteverksan. Alla kommer ut exakt likadana.
Nej, men jag håller
men
med.
De är så fina när de sitter där.
Men är de, och man ser ju också att, och jag kan själv minnas känslan. Man är så peppad på att komma ut och jobba. Och man vill inget hellre än att göra det. Och jag håller med dig. Man har ingen anledning att känna sig otrygg på något enda sätt. Jag tycker man ska se på utbildningen som just en utbildning. Om man jämför med hur det är att ta körkort, så kan man tänka att när man är klar med sin utbildning, då har man tagit sitt körkort. Sen ska man lära sig att köra också. Och det kommer man att göra successivt. Man kommer inte behöva känna sig otrygg i en endaste situation när man kommer ut. Man kommer ha stöttning och man kommer ha hjälp i de situationer man behöver.
Mm. Och sen är det ju ett lagarbete som allting annat.
Ja, visst är det så.
Det är ju ingripande när man tittar på andra, så kan man bara säga, okej, du tar OC, du tar batong, du tar spray, du går först, du går sist, och så öppnar vi dörren och springer in. Det finns taktik för allting. Det är ett lagarbete. Mm. Du är inte ensam i det här.
Och sen tänker jag så här, under utbildningen så kommer man ju ställas, man ställs ju inför en del knepiga situationer redan under utbildningen som är utmanande och pressande för en. Men syftet med det är ju att man ska lära känna sina egna begränsningar och styrkor. Mm. Det är ju superviktigt när man kommer ut. Att man känner sig trygg i sig själv till att börja med. Eller hur?
Ja, och i och med att hjärnan inte kan skilja på övning och verklighet. Så att när du tränar och tränar och tränar ingripande så första gången känns som att fan, jag fattar inte tillräckligt mycket för att kunna formulera en fråga. Jag vet inte vad jag gör här. Det är någon som kastar potatis på mig och jag skriker något tillbaka och sen är det bra med det. Kommer du ihåg de övningarna?
Ja.
Någon stod och kastade bakpotatis på varandra. Fy fan vad det sved!
Bakpotatis?
Ja, men du vet såna här riots-övningar där det kommer någon hord mot en och kastar stenhårda bakpotatis på en.
Nej, det har jag och faktiskt inte varit med om.
Åh, det är sved i låren. Nej, men och sen så gör man ju resan och till slut så fattar man ju taktiken, du fattar din roll, du börjar bli lite stadigare.
Bitarna faller på plats helt enkelt.
Ja, men det gör ju det. Jag vet inte, har jag berättat om den här eleven som jag hade som blev när vi gjorde ett ingripande där jag lurade dem och han blev skjuten. Vi hade målat upp, det var en LVM-övning. Alltså de ska gå in och handräckningsbegäran och en person som ska på missbrukarvård. Jag hade målat upp scenariot precis så att jag visste att nu har de stängt alla andra tänkbara scenarion. De har redan de har hela storyn framför sig nu. Jag lurar dem helt enkelt. Övningen gick ut på att ni får inte sluta tänka säkerhet någon gång. Så de går in, det ligger en man på en säng eller en soffa och mumlar någonting, precis som han ska i de här fallen. Och de går in så här, hallå, hallå, polisen här, du vet, far åt helvete på sin höjd. Sådana personer får man ju väldigt sällan slåss med något större, utan de... och sen när de har kommit tillräckligt långt in i lägenheten, jag tror till och med att de stängde bakom sig, sådär, då vände han sig om och har ett vapen i handen och riktade rakt mot dem. Varav tjejen blixt snabbt skriker, vapen, hör jag bara henne skrika. Och sen så backar hon ut ur situationen och öppnar dörren. Killen i patrullen, han står bara helt blickstill. Det här fanns inte i hans begreppsvärld. Frontalloben dog. Amygdalen började leta referenspunkter i minnesarkivet. Vad ska du göra om en man på en soffa skjuter dig? Nej, det finns ingenting. Nej. Jag tar fram tombolan. Tombolan valde, jag gör ingenting. Och så han blir då fejkskjuten. Och den här killen, han bara, ja. Men då vet jag det. Och mig själv. Det var en tråkig upplevelse. Jag är en person som fryser till is.
Det var en tråkig upplevelse där och blir skjuten.
Och blir skjuten med 5 skott. Nej, men alltså, han var så himla... han såg så genuint ledsen ut av att få se den sidan av sig själv. Och hon kom in och försökte säga, ja, men det kunde ju varit jag, och du vet. Ja. Så han började nästan så här, avveckla sig själv. Jag sa, men hörru du, katten. Nu ska vi upp på hästen igen här. Nu kör vi. Nu kommer ni gör samma övning en gång till, bla bla bla, och det är samma scenario, eller så skruvar den lite, och från den dagen så kan jag svära på att han kommer ha alla tänkbara scenarion framför sig, vilket man måste ha, även om han bara ska gå in till den här gamla tanten som har, du vet, jag ramlar ner från sängen eller någonting. Så när vi hade gjort den här ett par gånger till och samma scenario dök upp, ja, han var så jävla snabb. Han skrek vapen, han tog tag i skärpet på hon kollegan och tog med sig henne ut. Han bara ryckte bak henne, så att han gjorde sån jävla guldlösning.
Underbart.
Men han fick göra en liten mental resa.
Men det gör alla som går på polisutbildningen, en mental resa. Ja. Det är ofrånkomligt.
Ja, verkligen.
Nej, men och jag tyckte det var härligt att höra dig berätta vad Thomas sa. Att han försöker åka, köra IGV, alltså vara med i ingripande verksamheten när han har möjlighet. Och jag förstår honom. Det är så himla, himla roligt.
Får du någon liten smakbit på det någon gång?
Nej, det får jag inte. Men, och jag, på något sätt så önskar jag nästan att man antingen hade som någon slags sån här obligatorisk grej.
Rotation.
Att man var tvungen att ibland göra några pass ute. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att stötta om det behövs folk ute och så. Men jag skulle ju känna mig lite ringrostig kring olika delar idag.
Jag undrar om jag hade rott hem det. Ja, det hade jag ju rent juridiskt och kunskapsmässigt. Men jag hade
löst uppgiften.
Jävla. Ja, jag kan ta folk. Men det hade, ja, det hade varit jävligt intressant.
Nu
prova
har du varit
en vecka.
Ja, och du vet, i dessa tider som vi befinner oss i nu.
I dessa
i coronans tid, så har ju ett antal funktioner inom polisen som inte normalt jobbar med ingripande verksamhet fått en beredd uppgift. Eller så här, om det behövs så kommer du behöva stötta i den funktionen. Och kriminalteknikerna har fått det till sig. Att gör er redo, se över er utrustning. Om det blir aktuellt, många blir sjuka helt enkelt i covid, så kommer ni behöva jobba i yttre tjänst.
Så att, och det var ju många före detta poliser som räckte upp handen och sa, hörni, om du skiter sig där nu, så ta in mig och gör, jag kan precis vad som helst polisiärt, så att de andra kan jobba med sina specialistfunktioner.
Så fint.
Apropå i dessa tider så har jag en liten avslutning. Men om du, inte du har något mer på ämnet.
Ja, jag skulle ju påminna dig om någonting här på slutet.
Ja, ja, det kommer nu.
Är det nu det kommer?
I dessa tider, det börjar bli lite varmt nu. Vilket inte bara jag lider av. Nej. Utan jag ser djur i bil. Kan jag få prata lite grann bara om djur i bil? För det kan faktiskt till och med bli en polisiär uppgift.
Absolut.
Och där kommer aspbatongsanvändningen in.
Just det.
Jag har vid två tillfällen i tjänsten dragit en aspbatong genom en ruta.
Det har jag med gjort faktiskt.
Och det är den bra till. Det ger god effekt.
Det gör
Nej,
den.
Men så här är det. Nu börjar det bli varmt. Och jag som hundägare och jag som djurälskare vill nu stämma i bäcken. Så här är det, att om det är 20 grader ute och en bil står i sol, så är det cirka 60 grader i bilen. Till exempel en hund svettas ju inte så som människor gör. Utan de svettas ju genom sin mun och sina trampdynor. Så då vill jag till alla hundägare, ha inte djur i bil när det är varmt. Och om ni har det, så ska ni tillse att bilen står i skugga och vara även med på att soljäveln flyttar på sig. Jag vill, och det är väldigt smart, att ha en termometer synlig i bilen. Så att personer som går förbi och ser hund också kan titta på termometer. Och bredvid termometern kan ni också sätta kontaktuppgifterna till er. Så slipper ni få en ruta sönderdragen. Det kanske är så att någon kan ringa er istället. Och se till att djuret har vatten. Det var till hundägarna. Nu, för jag har faktiskt fått några frågor på Instagram. Får jag dra en ruta som vanlig människa? Om du ser en bil där det sitter en hund och flåsar och du tänker att det är 20 grader ute, bilen står i solen, då är det 60 grader där inne. Börja med att försöka hitta ägaren. Det kan man göra på olika sätt. Står den utanför en köp, liksom någon marknad, så kan du gå in och försöka få någon att skrika i högtalartelefonen. Står den utanför en adress, så gå och ring på dörren. Annars så kan du ta regnumret och smsa regnumret till 72503. Då får du ägaren till bilen. Och sen får du via nätet helt enkelt försöka hitta ägaren.
Du kan ju faktiskt ringa polisen också med registreringsnumret.
Exakt. Man kan ringa 114 14. Och är det akut kan du faktiskt ringa 112.
Absolut.
Sen om du inte får tag på någon, känn om bilen går att öppna. Ibland så går det ju faktiskt att öppna bilar. De kanske inte är låsta. Notera klockslag. Notera regnumret. Och ja, om du inte får tag på ägaren och hunden sitter där inne och flåsar och det är skitvarmt, då är du så vänlig att slå sönder en ruta. För då räddar du livet på hunden, för den håller på att dö. Och det händer. Varje år så dör det hund i bil.
Till och med barn faktiskt dör av samma anledning. Så att, ja, det här är ju jätteviktigt. Och man gör ju det då, man lutar sig mot nödreglerna.
Ja.
Nödlagstiftningen. Annars.
Exakt. Det du gör är, ja, det du egentligen gör är ju en skadegörelse, men då är vi tillbaka på den här ansvarsfriheten, straffriheten.
Precis.
Så jag vill nu inte se några hundar. Jag har ju hund i bil. Ibland.
Du.
Men jag hör ju inte när det är varmt och jag har i skuggan och jag är inte ifrån bilen mer än 3 minuter, men Och då när folk går förbi vet ju inte att man är borta. Nej. Bara i 3 minuter. Och då är det en ganska bra hygienfaktor att ha en termometer och ett telefonnummer. Mm. Innan du krossar rutan, ring mig, kan man göra.
Mm. Bra.
Det var viktigt. Dagens uppläxning. Ja, men jag tycker faktiskt det.
Ja.
Och är det barn i bilen, då slå rutan för fan. Det ska inte sitta barn ensam i bil, små barn som inte kan öppna dörren själv.
Men det händer titt som tätt faktiskt det också.
Händer.
Det är riktigt allvarligt. Bra!
Fick vi ihop det här, Anna?
Ja, men jag tror det. Det var ett ganska späckat avsnitt. Och det blir ju väldigt...
Jag tror det.
Strikt inriktat på... Ja, men vad ska jag säga? Kunskap som kan vara väldigt bra och värdefull. Framförallt om man vill... Om man tänker sig en yrkeskarriär inom polisen. Om man vill söka skolan. Och det tycker vi ju att man ska göra. Det vore ju kul.
Mm.
Om fler söker.
Verkligen. Och då repeterar vi. Sunda, normala folk. Eller vad var det han sa?
Hedligt folk.
Ja. Ni som är hedligt folk, ni kan söka.
Sök.
Jag måste bara säga då att då jassar ni in på polisen.se/bli polis.
Mm. Där har ni svaren på de eventuella frågor som kvarstår efter det här avsnittet. Mm. Det går också bra såklart att mejla oss på ljungdahl@gmail.com, så kanske vi kan hjälpa till att hänvisa rätt eller besvara eventuella frågor. Gå gärna in på vårt Instagramkonto också. Ljungdahl och Gingede. Vad ska vi prata om nästa vecka? Det berättar vi ju inte nu, Lena.
Det berättar vi på måndag.
På måndag.
Jag ringer på måndag.
Stopp, stopp, stopp. Vi kan inte sluta än.
Nähä?
Jag har en till sak vi måste berätta. Som jag kom på nu. Vi har ju för bövelen inte nämnt att på måndagar... Då kör vi ju en veckans spaning från och med nästa vecka. Och vad är det, Lena?
Halleluja!
Halleluja!
Vad sa du? Jag var så taggad. Vad sa du i sista?
Jag tänkte att du kunde få det stora nöjet att berätta vad veckans spaning är.
Nej, men vad då? På måndagar? Vi vet ju att folk har som mest abstinens på måndagar.
Ja, då får det är då vi den infinner sig.
Ja, det är då den infinner sig. Det är så långt till torsdag får vi ju på Instagram. Och med brevduvor kommer och det kommer röksignaler. Och det är liksom, jag känner i mitt chakra att folk saknar dig på måndagar.
Du kan vara chakra.
Så då sa vi, vilka är vi?
Ja.
Om inte vi?
Ja, så här kan vi inte ha det. Det är inte acceptabelt.
Nej.
Vi måste vara bjussiga här. Vi dyngar ut en veckans spaning på måndagar. Från och med nästa vecka. Slut på meddelande.
Och det kan vara vad som helst.
Ja.
Något vi känner fört.
Det blir härligt.
Det blir bra.
Nu är jag nöjd. Nu kan vi koppla
ner. Nu är jag nöjd.
Mm? Vi hörs och ses.
Det gör vi. Hej då.
Hej då. Bye.